Här vid årets slut hör ju till att föra bokslut för allt som har hänt år 2018. Så också i sportens tecken. Och nu har jag en diger samling sportjournalister med mig här i studion. Om vi börjar med gästen för dagen, Kai Kunnas från Yle Urheilu. Välkommen.
Ja, tack, tack. Jag vet nu inte om det är Yle Urheilu ens mera. Jag tror att det är mera free agent, vapaa herra.
Vapaa herra kan vi kalla dig. En fri konnoisseur till och med.
Yes.
Sen har jag också Anki Karhu med mig från Illesporten. Hej på dig.
Hejsan, hejsan.
Och så har jag Toffe Herberts.
Hej, jag vill också vara en fri herre om jag får.
Men, det får du definitivt.
Ja, jag gillar också.
Lätt adlig. Och så har jag Antti Koivukangas. Hej på dig.
Moi.
Vi är samlade här för att diskutera sportåret. Jag tänkte att vi börjar med en ganska generell öppen fråga, så går vi mot det mer specifika sen. Och vi tänker så här, den spontana känslan sportåret 2018. Vilka adjektiv tänker vi på då?
Snabbt. Det gick kvickt det här. Populärt. Kimi Räikkönen populärare än någonsin förr. Och stort. Och då kommer jag in riktigt på det personliga planet. För att 7 januari 2018 fick jag springa med den olympiska facklan i Pyeongchang. Och det låter ju som att väldigt mycket stirra i egen navel. Men det är faktiskt för mig det största det här sportåret. Den 200 metern med OS-facklan där. Poliser här och var, fullt med folk överallt. Och faktiskt en så noggrann kontroll att man hade hela tiden 4 poliser runt omkring sig. Och 2 orsaker, att man inte själv rymmer iväg med facklan. Eller att inte någon springer in och drar facklan av en och rymmer med den. Och sen kom då OS och så kom fotbolls-VM och hockey-VM och volley-VM och friidrotts-VM och allt vad här har varit. Att nu hade det ju varit ett fantastiskt idrottsår. Och kvickt hade på något sätt gått. Jag kan inte förstå att 7 januari är 2018.
No, jag håller faktiskt med, för att speciellt när du gick igenom det så där kronologiskt så insåg jag just det. Ja, jo, och så var det det och så var det det och så var det det. Och plötsligt är vi i december. Och så tycker man liksom att ett år har gått. Inte vet jag om det är för att man blir äldre som de där åren går snabbare, eller för att man upplever saker och ting mer intensivt när det väl pågår. Men snabbt, intensivt skulle jag säga det här sportåret.
Mm. Jag tycker på något sätt det är svårt att göra bokslut alltid i slutet på kalenderår, eftersom det är ändå så mycket som pågår, som kommer att kulminera till våren, säsonger och olika skeenden som utvecklas. Så att på sätt och vis så sätter vi oftast bara ett kommatecken när vi summerar kalenderår, eftersom som saker och ting fortsätter över årsskiftet. Vi har ett junior-VM i ishockey på kommande som det byggs upp för nu, som är det första som kör igång, alltså går från december in i januari och allt sånt där. Så att för mig slår det mig varje gång jag slår mig ner för att summera någonting som har gått, att allting bara som smälter ihop. Och ibland kan det vara svårt att särskilja som vad nu riktigt var, och någonting kommer på tal att, ja, men minns du den där, vi var på de där skavorna där och där, och så här, vad shit, det är 4 år sedan, det var ju i fjol. Att man blir jättefartblind då man är länge i branschen, vilket ju alla vi 4 här i studion har varit. Så att det här, på det viset är det alltid, när man uppmanas som vi gjorde inför den här banningen, att blicka tillbaka, så är man som sagt, väntas nu, vad är den där tidsrymden jag ska blicka tillbaka på? Men Kai satt ju bra tonen här, vi var där i januari och Kai sprang med en fackla som jag sen fick åtminstone se en replika på när vi jobbade tillsammans i Karleby med Kai, så att det här, där någonstans, ja, därifrån hit ska vi då titta på.
Topelius fick ju hålla i den replikan också, kommer du ihåg?
Ja.
Zacharias var med, så att nu har vi varit med länge.
Ja.
När det gäller det här sportåret så tycker jag att jag vill ta till ganska stora ord. Det är inte första gången jag sammanfattar ett idrottsår, och ofta brukar jag känna sådär att det har varit ett dåligt idrottsår, en massa skandaler och framförallt ett jättedåligt finländskt idrottsår. Det känns som att haft många sådana på raken. Men i år är jag nästan lyrisk. Eufori är kanske att ta i, men en väldigt stark tillfredsställelse, om jag med ett ord ska sammanfatta idrottsåret. För att när vi satt här ganska samma gäng för ett år sedan och blickade framåt mot 2018, så trodde vi att OS skulle handla om dopning och säkerhetsfrågor. Och vi trodde att fotbolls-VM skulle handla om politik och om dåliga arrangemang. Och Det blev ingenting av det. Det handlar bara om sport. OS fick handla om sport. Fotbolls-VM fick handla om sport. Och det största, mest man kunde klaga på de här två arrangemangen var att det handlade för lite om dopning eller för lite om politik. Att det borde handla mer om det i eftersnacket också. Jag föredrar det åtminstone den vägen. Och sen tycker jag också när det gäller Finland, vilket otroligt bra sportår det var. Vinter-OS så gick tillräckligt bra. Finland skulle ha fått ett guld i sommar-OS om det skulle ha varit sommar-OS i år med Petra Olli. Paralympics gick bra. Finland hade jättemånga duktiga hockeyspelare, Formel 1-förare i världsstäten. Och till och med ett vinnande fotbollslandslag. Så om jag sammanfattar 2018 så är det massa goda, fina adjektiv och en fråga. What's not to like?
Finns det någonting man inte tycker om? Så kan vi ha lite negativ här.
Nej, men alltså som sagt, jag tycker att det har varit så, jag tycker att det har varit så himla bra. Det har varit ett jobbigt år för de som har försökt hitta det negativt i precis allt. Jag tycker att det har lett till att man har försökt blåsa upp skandaler där det egentligen inte har funnits. Det har varit ett bra sportår, och för att ta till jättestora ord, så jag vet att det finns en massa problem i sporten. Men jag tycker att under 2018 har idrottsvärlden blivit lite renare, lite mera jämlik, lite mera miljömedveten, och att det faktiskt har gått åt rätt håll.
Mm. Jag nappar på här på det sättet att en av de största grejerna för mig det här året var ju också faktiskt att få se de nordkoreanska cheerleaders på OS i Pyeongchang. På något sätt att de där två världarna ändå möttes åtminstone lite, den där gränsen eller gränszonen som jag också kunde besöka under OS var ju på något sätt grym, men samtidigt så fanns där en liten ljusning i och med att de nordkoreanska cheerleaders och att hockeylaget hade en annan flagga än Korea i normala fall. Det var hela den koreanska halvön i en vacker blå färg. Och så spelade tillsammans, och nu kanske det till och med leder till att Nord- och Sydkorea söker OS tillsammans någon gång. Så på det sättet, men det är ju också förstås politik i idrotten, men positiv politik om man säger som så. Sen då en annan positiv upplevelse. Under fotbolls-VM var jag på Iran-Marocko. 80 000 människor, av dem var 30 000 iranier, 20 000 marockaner. Och så 30 000 allt möjligt annat. Och bland de där iranierna så fanns det jättemycket kvinnor utan slöja, som drack öl, som talade vilka språk som helst, som var jätteskolade. Och när man då kommer som en liten karispojke och ser det här, så förstår man att vänta nu, världen är inte ändå så enkel och så destruktiv som man ibland läser i tidningarna. Så det var helt otroligt att på den där läktaren höra marockanerna sjunga, iranierna sjunga. Mm. Och så kommer det där 1-0-målet på övertid, dessutom självmål. Och sen att se liksom allt det jubel och också all den vänlighet över de här två, inte bara nationsgränserna utan också religiösa gränserna och liksom språkgränserna och allt sånt här. Att där är nog det som gör idrotten odödlig för mig.
Jag kommer att tänka på när du nämnde de nordkoreanska cheerleadersarna när de kom in i hallen. Jag måste säga att ett av de märkligaste och roligaste på samma gång sån här upplevelse under OS i Pyeongchang var ju då när Japan spelade mot Korea. Och de här nordkoreanska cheerleaders, när de kommer in liksom från olika dörrar, placerar sig, alla går i samlad tropp och börjar sjunga exakt på samma sekund. Och så höll de på hela matchen. Plus att det var ju en massa japaner, en massa asiater i publiken, koreaner. Och det var liksom en sån asiatisk hockeyfest som jag åtminstone inte har upplevt tidigare. Och det tycker jag är roligt, för jag tycker det alltid är roligt när det kommer nya länder, nya nationer, nya fräscha fläktar med i olika grenar. Och jag menar, hockey och Asien, ja, det ska bli intressant att se nästa vinter-OS.
För att sammanfatta adjektiven så har jag bokfört en liten lista här. Ett intensivt, ett snabbt år, ett mycket sportigt år, någorlunda jämställt och intressant också ett år som har fyllts med positiv politik inom idrotten. Jag har med mig Kai Kunnas, Anki Karhu, Toffe Herberts och Antti Koivukangas. Vi får alltså bokslut över sportåret 2018. Vi fortsätter just, då ska vi gå närmare in på de absoluta topparna, årets bästa idrottare i Finland. Vi sammanfattar sportåret 2018 som bäst. Med mig i studion har jag Kai Kunnas, Anki Karhu, Toffe Herberts och Antti Koivukangas. Vi var just inne på den spontana känslan om sportåret. Om vi då övergår till vilka de absoluta topparna i Finland var, också tänka på årets bästa idrottare. Vad finner vi för härliga nyheter från Finland där, Anki?
Precis här innan det var banningsdags så insåg jag att jag har ju faktiskt inte röstat i sportjournalisternas omröstning. Vilket gjorde att jag gick in och kollade, no, hur ser de där listorna ut där? Jag hade ju nog en egen lista och tänkte, men tänk om jag har liksom missat någonting och hur ska jag resonera här? Och så vidare bortåt. För att jag hade sådär spontant, när jag gick in där så tänkte jag att men det är ju klart, Ivo Niskanen tog OS-guld. Det är ju liksom ganska klockrent. Årets idrottare. Så tänkte jag, men han har ju fått det också liksom tidigare. Och är det nu helt rättvist och sådär? Och ja, det finns ju andra bra. Väldigt fort kom jag in på Krista Pärmäkoski och hon är solklar etta med sina tre individuella OS-medaljer på min lista. Hon knockar Ivo Niskanen åtminstone året 2018 för min del.
Ja, nu alltså, Toffe var ju lyrisk över det här idrottsåret tidigare och nu är det ju nog så att nu om någonsin så finns det ju många viljor och så. E-sportarna har varit bra i år, cheerleaders har varit bra i år, huhkajat har varit bra i år, så har vi Pateo Late, Patrik Laine, Lauri Markkanen. Jag menar, man kan lätt säga att Lauri Markkanen, för att om man jämför med Krista Pärmäkoski igen, så har ju Lauri Markkanen liksom verkligen folk som han måste breda annat än Marit Björgen, Therese Johaug och någon till.
Ja, men det är ju enkla att så att säga sopa undan.
Ja, och förstås Ivo Niskanen, Petra Olli sa ju redan, Toffe här, NHL-ungdomar, Kajsa Mäkäräinen, det finns ju liksom hur mycket som helst här att egentligen skulle jag den här gången rösta lite, Toffe öppna på något sätt mina ögon här och rösta för sporten.
Nej, men det kan du inte göra
i omröstningen. Att sporten blir årets idrottare.
Alltså, jag har också ett nästan lika invecklat svar för att jag tycker, för mig, jag köper Ankis resonemang fullständigt och för mig var det en otroligt tight kamp mellan Ivo Niskanen eller Krista Pärmäkoski. För mig är det någon av de två. I en amerikansk medaljtabell som man publicerade med amerikanska tidningar så skulle Pärmäkoski vara före, för där räknar man antalet medaljer, men som vi publicerar i Europa så skulle Niskanen vara först med sitt guld. Och för mig är det ändå det där att jag skulle så gärna rösta på en vinnare, och visst, man är en vinnare också med tre medaljer, men någon som har varit bäst i världen, och sättet som han åkte den där femmilen på, sättet som han vann det loppet på, så gör att jag inte kan bortse från honom. Strunt i att han har fått det för, han är för mig årets idrottare. Men jag vill också prata om en annan kategori, årets fenomen. Det som så där som helhet är störst för mig i idrottsfinland, så det är de här NHL-spelarna som Kunnas har varit inne på. För det är för mig någonting helt otroligt. Patrik Laine är 20 år gammal och definitivt en av hela hockeyvärldens tre bästa målskyttar. Mikko Rantanen är 22 och har varit poängetta hela hösten i NHL. Alexander Barkov, 23, allmänt accepterad som den bästa defensiva forwarden i NHL. Och Sebastian Aho, 21 år gammal, mosa alla finländska poängrekord i VM och valdes till hela turneringens bästa anfallare i en riktigt bra VM-turnering. Och av åldersrasistiska orsaker så har jag inte ens nämnt Pekka Rinne, 36 år gammal, som fick Venisa Trophy som bästa målvakt. Mm. Det här är för mig helt otroligt. Hockey är en, vill jag påstå, större sport än vad det ibland får kredit för i Finland. Att ha fått fram alla de här på en gång, så det är för mig året fenomen inom Finland.
Och så lägger vi till den första på 2000-talet födda spelaren att spela i NHL, att göra mål i NHL, finländare.
Mm. Björn är borgare väl?
Mm. Dessutom, det är så att men jag tycker att Toffe, jag menar, han talar ju sig på det sättet på sig att du röstar också på sporten.
Så
nu har vi en röst Krista Pärmäkoski och två röster för sporten.
Så vi har hittills konstaterat att 2018 var ett sportigt år och när vi ser på de bästa prestationerna så konstaterar vi att det var sporten.
Nej,
var,
alltså grejen är bara sporten. Den att Kai här är feg nu och vågar inte ta ställning och så tar han Toffe med sig som bundsförband. Så nu hej Kai, ja. Nu vill jag ha ett namn.
Och så är det riksdagsval på kommande i vår. Så Kai. Därför säger man ju alla namn man kan. Nej, men alltså på riktigt. Också våra
Kai,
e-sportare.
10 poäng på din lapp, säg nu.
Ja. Vem årets bästa idrottare.
3, 2, 1, nu.
Ivo Niskanen.
Bra.
Ja, men där kom det. Och det är ju också liksom prestationen där som Toffe nämnde. För att, men på sätt och vis, därför lutar jag lite mot Krista Pärmäkoski. För Ivo Niskanen gick in för OS med en enda målsättning. Han gjorde bra prestationer på vägen dit. Han la upp sitt tävlingsprogram smart och konstaterade att han ska ta guld på 5 milen. Han hade ju samma upplägg då han vann VM-guld också. Det vill säga att det fanns en tävling där han skulle vara absolut som bäst. Så som prestation så är det värd all hyllning med. Jag lutar lite mot det här Krista Pärmäkoski här.
Kom nu ihåg att Stadlober åkte ju fel.
Ja, ja.
Annars skulle det ha varit 2 medaljer.
Ja, men samtidigt så vill jag lyfta nog ett finger här ännu för om man tänker på hela idrottsåret 2018 så med den start som Kajsa Mäkäräinen har fått här nu.
Sporten.
Nej,
bra. Yes!
Höstens och tidiga vinterns prestationer för Kajsa Mäkäräinen bekräftar att hennes otroligt höga lägstanivå när det kommer till världscupåkning är så otroligt, otroligt fantastiskt. Sen floppar hon ju tyvärr i Pyeongchang där i kylan och vinden så att det drar lite ner på betyget. Men jag skulle säga att om inte jag minns helt fel och nu det här minns jag ju troligtvis helt fel. Men jag skulle säga att jag hade Iivo Niskanen, Krista Pärmäkoski och så tror jag faktiskt att jag hade Petra Olli där uppe i topp 3 faktiskt som individuell brottningsmedalj första sedan 97 på VM-nivå. Så att jag röstar inte på sporten, men jag tycker hipp hurra för kvinnorna här och Iivo Niskanen.
Det som man ju inte får säga om man vill bli jagad med eldgaffel genom gatan och så, att det som också tar ner på Pärmäkoskis bedrift är att världens överlägset bästa skidåkare inte fick vara med.
Sant, sant, sant.
Och det där,
nu måste vi ju förklara vem det är.
Therese Johaug, det är en jätteintressant tanke. Hur skulle Pärmäkoskis OS ha sett ut utan henne? Nu var hon inte med, så det är en fullständigt onödig, högst hypotetisk tanke. Men i alla fall.
Det där är ju också sådär som att man skulle kunna säga att men lejonen skulle ju ha vunnit OS-guld om den och den och skulle ha vara med.
Vad jag menar är alltså att Iivo Niskanen är bäst i världen på att bestämma sig för att vinna ett lopp i skidåkning och sen göra det, för det har han visat ett par gånger.
Det som för mig avgjorde det här, det var ju tight kamp, var det att den påföljande dagen efter att Iivo hade vunnit OS-guld så kom inte Savon Sanomat ut, utan Iivon Sanomat. Och det är något som ingen annan idrottare i hela världen, alla grenar med räknat, har presterat.
Det är inte så som alla finländare får.
Folk har ju fått flygfält döpta efter sig en dag efter sina prestationer. Men ja, det är ju roligt att man blir tolig.
Men när du tog upp Kajsa där så måste jag faktiskt berätta, jag tankade bilen innan jag kom hit. Och det var en finlandssvensk herreman som kom och frågade mig att, hör du, vad är det med den här Kajsa? Har hon förskjutit med ögonen fast? När hon nu träffar hela tiden. Och då började jag fundera att det är också en syn på Kajsa
Mäkäräinen. Ja.
Hon har ju nog skidfarten.
Hon hade ju liksom grymma problem med ögonen, men hon sköt ju bra i alla fall. Ja. Egentligen tänkte jag säga att Tilsna hade fel på ögonen.
Så att hälsninga bara till bensinmacken. Han skulle rösta på Kajsa.
Men nu har vi nämnt så många namn.
Bilen därför för att du skulle vara säker på att kunna köra hela vägen hem sen och vi skulle bli jätteosams här. Bra.
Men hörni, nu har vi nämnt så många namn så nu ska vi avsluta det här kapitlet med att kort och koncist nämna årets idrottare en sista gång. Antti, börja med dig.
Ja, Iivo Niskanen.
Ja, Anki.
Krista Pärmäkoski.
Toffe.
Iivo Niskanen på målfoto.
Och Kai.
Nu ska jag nu, då säger Krista Pärmäkoski, så då är det 2-2.
Du sa redan Iivo Niskanen.
Nej, jag säger nu Krista Pärmäkoski, så måste du Magnus avgöra.
Din frågeställning var dessutom luddig eftersom du frågade vem är årets idrottare och nu sa jag vem som kommer att bli vald, även om jag pläderar för andra namn.
Magnus, det är du som avgör det här som överdomare nu, det står 2-2.
Och du får inte säga sporten.
Jag säger sporten.
Knip honom, Antti.
Jag säger Iivo Niskanen. Men min åsikt räknas inte, så 2-2 blev det. Med mig i studion har jag Kai Kunnas, Anki Karhu, Toffe Herberts och Antti Koivukangas. Vi håller som bäst på att föra bokslut över sportåret 2018. Jag kan berätta här under låten så diskuterades det flitigt namn som inte hade nämnts när det kommer till årets bästa idrottare bland finländarna. Men eftersom inte de nämndes när det gäller så får det helt enkelt lämnas åt sidan. Det betyder att vi går raskt vidare till nästa kategori. Nämligen vilka var absoluta topparna internationellt, alltså årets bästa idrottare. Stoffe, känner du dig manad att börja?
Jag känner mig manad att börja, ja. Sports Illustrated, den amerikanska tidningen som brukar utse en individuell idrottare till årets idrottare, Sportsman of the Year, men tog i år Golden State Warriors basketlag. Så jag tänkte köra på samma sätt, utse ett lag till årets idrottare. För mig är det faktiskt Frankrikes VM-lag i fotboll. Jag tycker att VM i fotboll är den största idrottshändelsen alla kategorier, och jag var väldigt, väldigt imponerad över det vad Frankrike gjorde i somras. Jag tyckte inte alls att de fick de hyllningar och den uppmärksamhet de förtjänar. Jag hävdar envist, väldigt envist, att om Tyskland eller Italien eller Spanien eller Brasilien skulle ha kört exakt samma turnering, så skulle de ha fått så sjukt mycket mer credit för det än vad Frankrike fick. Frankrike gjorde vad som skulle. De spela från åttondelen och framåt perfekt i princip. Slog Argentina i åttondelen i vad jag vill påstå var VMs bästa match underhållningsmässigt sett. Besegrade ett obesegrat Uruguay, slog ett obesegrat Belgien och slog i finalen ett obesegrat Kroatien. Anfall och försvar egentligen utan en sån här superfix stjärna, utan jämnt över hela linjen. Kom fram nya stjärnor, gamla blomma upp. För mig så var det en oerhört imponerande insats. Jag vill påstå att laget egentligen aldrig var nära att förlora, och det är jättefå som har vunnit VM på det sättet utan att någon gång på vägen har varit nära att åka på ett bakslag. Så årets internationella idrottare för mig är ett lag, Frankrikes VM-guldlag i fotboll.
Antti, är du inne på samma linje?
Jag tyckte om det de gjorde. Det jag tyckte, inte tyckte om var sättet de eliminerade Belgien på, men det kan jag leva med. Men att rent internationellt sett så, jag menar, jämna år är roligare än ojämna år i min värld. Och fotbolls-VM är den stora kulmen. Så att jag kan skriva under det Toffe säger. Det kan jag absolut göra om man då tycker att årets idrottare internationellt sett ska vara en... Just ett lag, det förstår jag. Jag hade här framförallt tänkt så här, i toppar internationellt, nu kanske jag glömde ordet som du hade skrivit i ditt manus, absoluta toppar, men jag hade några topprestationer som jag blev så förälskad i på sätt och vis. Jag ville lyfta fram dem här nu för att vi håller på det internationella planet och ska vara absolut eliten. Men Armand Duplantis, stavhopparen i Berlin, så otroligt charmerande på så otroligt många sätt att med den ålder han gör det, totalt sakna nerver och gå över de höjder han gör. Så det gjorde ett stort intryck på mig internationellt, det tyckte jag om. Och sen Ester Ledecka som vinner i båda grenarna, det vill säga två besläktade men ändå olika grenar vid samma mästerskap. Det är helt otroligt. Så att de här två vill jag liksom lyfta fram här i leken medan Kai och Anki sen skruvar på sig och funderar på vad de ska hitta på.
No, jag tar egentligen koppi, som det heter på finlandssvenska, när det gäller Armand Duplantis. Stavfinalen, alltså det är ju bara någonting så magiskt. Det är en sådan grej som jag inte kan sluta titta på. Det är liksom, man kan ta till vilda hästar och precis vad som helst. Och ingen kan få mig att lämna tv-apparaten när det är stavfinal. Och nu hade jag ju faktiskt den turen och envisheten också, måste sägas, att jag hade möjligheten att träffa Armand Duplantis för ett ganska långt snack i Tammerfors i juni. Det vill säga ett antal veckor före han går sen och vinner EM med 6-0-5. Och alla hade varnat mig och sagt att, ja, att han är en sån här lite försiktig kille, ganska blyg, och det kan nog vara lite svårt att intervjua honom, att han säger kanske inte så mycket. Och hela den där tillställningen som handlar om junior-VM och allt det här, så liksom inramningen var allt annat än bra. Och så kommer han gående i sina shorts och sina slitna jeansjacka och pratar i telefon och är liksom på världens bästa humör. Och sen när vi snackar om att hur det är att tävla med sina idoler, så plötsligt så sticker den där lilla killen eller unga killen fram och han börjar prata. Och han bara pratar och pratar och pratar och pratar. Och sen när jag ser honom hoppa i stavfinalen, så för mig var det liksom det magiska ögonblicket den här sommaren.
Mm. Ja, det finns många magiska ögonblick. Jag slänger först några namn som förstås ska figurera på den här listan. Jag menar Marit Björgen. Inte kan vi ju glömma henne. Lewis Hamilton. Inte kan vi glömma honom. Är du i Spanien så talar alla bara om Marc Marquez. För att det är också historia han har gjort. Men jag ramlar in lite på det här resonemanget som Toffe kom in på med det franska landslaget. Inte för att jag väljer dem. Men jag ska plocka ut två herrar som för mig på något sätt symboliserar det här idrottsåret. Och det är Kylian Mbappé och Alexander Ovechkin. Lagsportare. Men när du ser dem, så på något sätt när jag såg Kylian Mbappé ta de där 3-4 första stegen, göra mål, hans unga, fräscha, oförstörda ansikte, den där vackra kroppen, allt fanns liksom där. Och då gick jag framför spegeln och så tittade jag på mig och så tänkte jag att oj jäklar om jag skulle vara ändå se ut som Kylian Mbappé. Och ha helst något lite av honom.
Ni har ju frisyren.
Och sen då i andra änden Alexander Ovechkin. Helt annat utseende. Gammal, lite sådär att voi tusan.
Troll.
Jag kan inte tycka om honom. Men ändå, när jag tänkte vad han gjorde med Washington Capitals. Hur han ledde det där gänget. Hur han satt sig själv på spel. Hur ful han var ibland. Och så gick jag framför spegeln. Och så konstaterade jag att, nå ja. Att hej. Att inte det är så illa. Att liksom på något sätt, Kylian Mbappé och Alexander Ovechkin, de gör för mig det här idrottsåret. Och då är förstås det franska fotbollslandslaget och Washington Capitals också för mig och skulle kunna bli årets idrottare. För som prestation, som personer, att liksom vara det de var, se ut som de var och agera som de var då när det gäller som mest. Det blir inte bättre än så.
Snacket kring Ovechkin handlar ju alltid om att han är nog stor, han är nog jätteduktig, men han kommer aldrig att bli stor för att han inte, ja just det. Mm. Och så går han ju och vinner kuppen. Och jag menar, det är ju fortsatt nu höst också med 29 baller på 33 matcher, så att det här still going strong har ju siktet inställt på den absoluta toppen. Det ska gå!
Om jag nu får komplettera när jag sammanfattar idrottsåret internationellt, vi nämnde Duplantis och ett lag, så en trupp som gjorde så otroligt stort intryck på mig, så var Sveriges OS-trupp i Pyeongchang. Då det kändes som att allting i deras väg. 7 guldmedaljer, och den ena skrällen efter den andra, så där också som helhet jätteimponerande.
Så jag kommer att rösta som årets idrottare i världen. Alla!
Alla som är verksamma.
Jag röstar på alla.
Och har ett spelpass.
Kaikki pelaa.
Jag kan sitta i vilken regering som helst.
Oj, vale kan ni rösta på mig.
Kaikki käy.
Men nu var det ju fantastiskt alltså att se Ovechkin, de här närbilderna på hans ansikte.
Ja, och
då han fick lyfta trofén.
Och Mbappé, gammal ung. Ja. Mörkhyad, ljushyad.
Det roliga med Mbappé är det ju också att eftersom jag nu råkar vara juniortränare i en viss ålder, det vill säga den där planscherna på väggen-åldern, så han är nog, han är den. Han är planscherna på väggen och det har gått så otroligt snabbt också.
Är han nummer ett nu?
Han är det, ja, faktiskt.
Alltså de har blivit ersatta, Messi och Ronaldo.
Alltså Messi, Ronaldo och Neymar i all ära, men de har inte det som Kylian Mbappé har i 10, 11, 12-åringens ögon.
Och har vi någon ens som kommer i närheten av Mbappé då, av de här nya förmågorna?
Han är outstanding för tillfället. Han är faktiskt det.
Vi sammanfattar alltså sportåret här tillsammans med Kai Kunnas, Anki Karhu, Toffe Herberts och Antti Koivukangas. Vi går över från toppar till dalar, nämligen vilka som var årets största floppar och besvikelser. Vad säger Anki?
Jag vill kanske inte använda ordet flopp, framförallt inte när det får tankarna till höjdhopp. Men ska vi säga att den finländska friidrottens läge hör nog till mina stora besvikelse, eller liksom ligger nog väldigt högt på min lista över årets besvikelse. Men det fanns så mycket, det känns som att vi är liksom nära, men vi är aldrig riktigt där. Vi kommer inte riktigt i kapp med den internationella toppen, oavsett om det gäller. Nu var det ju EM i somras, förväntningarna var höga. Finländarna skulle ha chanser, men så gick det som det gick. Och det var ju kanske därför också som Duplantis hopp kändes så där extra bra på något sätt där. Det kändes som en ljusglimt trots att han representerar vårt kära västra grannland. En annan besvikelse var nog herrlandslaget i ishockey under OS i Pyeongchang. Där tycker jag också att det fanns liksom alla ingredienser till framgång och så går det ju så bort det där. Antingen går det att såsa bort det på grund av att de liksom mentalt inte hittar rätt känsla. Eller så är det dessvärre så att den där bredden, liksom den där toppen, bredden av toppen är alldeles för smal egentligen när det kommer till sig. Jag menar, där hade de också världens chans att ta medalj och så gick det som det gick. Så jag skulle säga de här två, om vi tittar på årets besvikelse. Floppar vill jag liksom inte kalla dem ändå, men besvikelse.
Jag tar fast i det som Anki säger, jag håller med nämligen i bägge fallen. Däremot så tycker jag att Finlands friidrottslandslag är inte särskilt bra, OS-lagen var inte heller särskilt bra kanske. Så vad det gäller besvikelser så tycker jag det att konstatera att det fanns så otroligt mycket talang och skicklighet och potential och så fick de inte ut någonting av det till slut. Kajsa Mäkäräinen var otroligt bra, hon har varit hela året utom i OS. Oj, vad man skulle unna henne en OS-medalj eller ett OS-guld. Och för att fortsätta på Lejonen så tyckte jag så otroligt mycket om det där landslaget som spelar VM i Danmark. Det var så offensivt och det var så oförutsägbart och så som backarna spelade och de bara slängde ut. Det var liksom så som jag vill att finländska hockeylandslaget ska spela. Och det kändes som att de skulle kunna gå hela vägen och så förlorade de helt onödigt i kvartsfinal. Så där liksom mina två besvikelser för att Mäkäräinen och det finländska laget var faktiskt på riktigt jättebra, men fick ändå inte till det.
Det där hakar jag på direkt. Alltså, när jag gjorde lite stolpar för det här så hade jag Kajsa Mäkäräinen både på topplistan och flopplistan i Finland. För hon är 17s bra, men här måste man bara säga att OS var en flopp igen. Och kanske jag är lite väl, jag tycker egentligen inte om att liksom pricka ut personer. Men nu måste man ju också säga att Lauri Marjamäki var en flopp. 4 storturneringar med Finland, inte en enda medalj. Och när vi då dessutom har tidigare snackat om hur bra ungdomar vi har, hur fint det går just nu för finsk hockey, så är det nästan obegripligt att i hockey är i rad med ändå bra gäng på benen blir utanför medaljpallen. Sen ännu en person som jag måste lyfta på flopplistan här, det är ju nog Neymar. För nu var jag så förbannad under fotbolls-VM så många gånger att nu får det räcka.
Filmande alltså.
Ja. No, jo, men de har verkligen...
Men det blir ju roliga videor på YouTube.
No, jo, men inte får det vara så där. Han är ändå förebild och bra att du rev ner honom från väggen, Antti.
Ja, det är inte på mina väggar.
Nej, no, jag vet det, men det är kanske ändå... Om, jag vet inte hur högt uppe de är. Att är de 1,92 så nu kan det hända att du har hjälpt till. Men mina två liksom floppar som eller besvikelser, det är inte floppar, det är besvikelser, är dels jokerit ekonomiskt. Hur är det möjligt? Och det här är vi tillbaka nu till det där som du sa, Antti, att det är lite svårt med sportåret, för att de ekonomiska åren är ju maj till maj. Så nu talar vi om maj 2017 till maj 2018. Jokerits förlust 12,5 miljoner euro. Jokerits omsättning 12,2 miljoner euro. Så här kan det inte vara. Och från 2014 har Jokerit gjort 60 miljoner euro minus. Om inte det är en flopp, om inte det är en besvikelse.
Ja, jag skulle framförallt kalla det en prestation. Ja. Okay. Det är inte så lätt att göra det, tror jag.
Och så slänger jag in det här ännu som är svårt, men som har gjort mig jätteledsen många gånger det här året. Det är de här trakasserierna inom idrott. Gymnastiken, ni vet hur den har varit på tapeten. På fotbollssidan har vi läst om unga flickjuniorer i Joensuu och så vidare. Tennis, där har det plötsligt dykt upp. Att det har nog varit lite sådär att nej, hjälp. Är det sant? Kan det vara möjligt? Igen läser jag om ett trakasserifall i idrott. Att den här hierarkin, tränare idrottare, tränare unga idrottare, kanske framförallt tränare kvinnliga unga idrottare, den har gjort mig jättebesviken i år.
Jag måste lite haka på innan Antti, du får fortsätta sen. Men jag har också de här trakasserierna inom idrotten på min lista. Men jag har den lite mera, hur ska jag säga, ska vi säga att det är väldigt tråkigt det som har hänt. Men för mig är det allra viktigaste att man pratar om det. Att man lyfter katten på bordet. Att man verkligen tar upp det här att de unga tjejerna vågar säga vad som har hänt.
Yes.
Och det, jag menar, utan att någon stiger fram och berättar vad som har varit på gång så kan ju ingenting hända.
Och här vill jag alltså säga att jag vill inte använda ordet flopp för det här utan besvikelse. Jag är liksom besviken på att det här har hänt i 10, 20, 30, jag menar säkert 200 år. Men det är oerhört bra att det kommer på tapeten. Och att även om någon tränare då kanske lite blir obönhörligt hårt behandlad någon gång. Så det måste ske nu om en förändring ska äga rum.
Ja, ni har dansat som katten het gröt kring ordet flopp. Ni har inte riktigt velat ta det i era munnar, men jag kommer nog att kalla Tysklands fotbolls-VM för en flopp. Regerande världsmästare, Confederations Cup-vinnare med det material, med den bredd, med det juniorarbete man har.
Antti, att liksom torska
på det där sättet, det går inte. Det är helt otroligt. Även om Tyskland bjöd på ett av fotbolls-VMs häftigaste ögonblick i och med frisparken mot Sverige, så förlusten mot Mexiko, avklädda och sen handlingsförlamade mot koreanerna, är helt hopplöst. Och sorti som jumbo i gruppen, som man skulle vinna enkelt. Det är en flopp med stort F.
Men var det bra för idrotten?
Jag gissade att det skulle gå så här, att någon skulle ta upp det. Jag försökte tiga ihjäl det där, det faktum. Jag har försökt förtränga det hela året.
Du och hela Tyskland.
Ja.
Och några till.
Nej, det var nog en av årets stora chockar och kanske skrällar till och med, för det ska vi närmare gå in på alldeles just här då vi sammanfattar sportåret. Kai Kunnas är med mig, Anki Karhu, Toffe Herberts och Antti Koivukangas. Vi har nästan hela timmen här nu sammanfattat sportåret 2018 och vi avslutar med årets största skräll eller oväntad snackis. Man får lite välja att tänka och vrida här. Antti, om du är så vänlig och börjar.
No, jag har en lista här som faktiskt har vuxit fram längs med det här programmets lopp, för att de alla har anknytning till något som har nämnts här tidigare. Så häng med här nu. Otrolig skräll, häftig, oväntad utveckling. Jag såg Finland förlora med 0-1 mot Kroatien i VM-kvalet. Och jag såg dem spela VM-final. Helt otrolig resa. Otroligt kul och roligt. Så där tangerar vi Frankrike, som det stora laget under det här året. Vi nämnde Alexander Ovechkin, hans storhet i att leda laget till en Stanley Cup och bekräfta sin liksom, status som en av de största någonsin. Men Las Vegas, här är du milde, ett expansionslag som skrapar ihop the bottom of the barrel, det skräp som ingen annan ville ha. Så samlar man ihop till ett lag, skapar ett lag, och med dessutom händelserna i Las Vegas under året, vad som hände där i den staden, att gå så långt som de gjorde till en 1-4-förlust till Stanley Cup-finalerna, hur häftigt som helst. Kajsa Mäkäräinen, både flopp och topp det här sportåret, intressant, så tillvida att hon är sjukt bra, men är som sämst när det gäller som mest. Hanna Öberg skräller och går och tar ett OS-guld. Aldrig bättre än femma i världskuppen, svenskan. En otrolig skräll och en sympatisk vinnare dessutom. Jag stod i intervjuzonen och frös reven av mig och väntade på den där guldintervjun med Kajsa Mäkäräinen och tänkte att det här blir nog bra. Det var sent, jag hade en lång arbetsdag bakom mig. Och så kommer hon in, skiner som solen, vinner allt och är helt, helt otroligt bra. Och sen ännu på temat med trakasserier, sexism och att saker lyfts fram på bordet, så en av höjdpunkterna under året sättet på vilket Ada Hegerbergs den här debacle på Ballon d'Or-galan lyfte saker och ting på bordet och fick folk att reagera så kraftigt som de gjorde. Så att det där är en sån här lista på oväntade snackisar, skrällar, roliga överraskningar som har fått mig att lysa upp under året.
Toffe?
Ur ett personligt perspektiv så kanske borde det ha blivit guld för att det skulle bli en riktigt stor skräll. Men jag tyckte det var så himla, himla häftigt det som Tyskland gjorde i herrarnas OS-turnering i ishockey. Och det är för mig en skräll som bara har växt till sig under året. Först slog de ut Schweiz, som några månader senare var en straffläggning från att bli världsmästare med ganska långt samma lag ändå. Sen slog de ut Sverige, som har en enorm vinnarkultur. Sen slog de ut ett Kanada, som i bronsmatchen dagen efter visade att de visst kan spela hockey. Och så var de ju så löjligt, löjligt, löjligt nära att vinna över ett otroligt bra Ryssland. Det har vi ju sett inte minst nu under hösten när i princip det ryska landslaget har 8-0 på två matcher.
Alltså det hette faktiskt OAR.
OAR. Du har rätt. Men alltså när det gäller att överträffa sig själv, så det var det tyska laget gjorde under fyra matcher. Så för mig är någonting helt häpnadsväckande att de spelar så enormt högt över sin egen kapacitet under konsekvent många matcher. En annan skräll så är för mig hur varmt fotbollsvärlden helt plötsligt har omhuldat VAR. För det pratade vi också om för ett år sedan, att det här med videogranskning och VAR, så det kommer att gå helt åt skogen. Och när det är snarare så där när man följer med Twitter-feeder från Premier League, att folk skriver att oj, 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 om vi bara skulle ha VAR så skulle det där ha varit straff. Och varför har vi inte VAR som de har i andra länder, så skulle det där ha varit ett rött kort. Så det var ju någonting som också väldigt, väldigt snabbt kom in för att stanna. Och när man vet hur otroligt konservativ och nejsägande hela fotbollsvärlden är, så tycker jag att VAR är ett utropstecken och en skräll under idrottsåret 2018.
Sätt dit ett litet kommatecken och ge ett plus i kanten för Mattias Gestranius också i Champions League, då vi nu pratar VAR.
Finsk domare, Pargas. Anki och Kai, om vi tänker på era skrällar.
Jag hänger på Toffe här egentligen när det gäller Tysklands, tyska landslaget, herrlandslaget i ishockey och deras prestation under OS i Pyeongchang. För att, jag menar, det är så sällan, sist och slutligen, som det händer att ett lag så där helt oförutsett kommer och nästan tar hem hela potten. Mot då olympiska idrottare från Ryssland, som man fick säga under det OS, ända tills tungan vrickades ur led. Men som sagt, eftersom och speciellt högt så blev ju nu då Tysklands, tyska herrlandslagets prestation i vinter-OS för mig, eftersom det då gick så dåligt i fotbolls-VM.
Och Kai, nu har du 45 sekunder på dig att avsluta.
Jag struntar i allt vad skrällar heter, för att här stod ju också snackisar. Den stora internationella snackisen var ju de nordkoreanska cheerleaders. Det har vi redan pratat om. Men jag vill avsluta med en lokal snackis. För nu är det ju lite häftigt att nästa år kommer HJK på herrsidan att åka till Kokkola och spela fotboll mot KPV. Och på damsidan, och Antti, du vet, varje år måste IK Myran nämnas i vår årskrönika. Nästa sommar kommer HJKs damer att åka till Nedärvetil och lira mot IK Myran. Så att en större lokal snackis än det kommer inte att finnas, har inte funnits. Bueno, det är så bra som något bara kan. IK Myran till ligan, och så gick det.